filosofen Jürgen Habermas idé om samtalet som grund för demokratin har haft stort inflytande. Men dör idén med honom nu när det offentliga samtalet verkar ha brutit samman? Filosofiska rummet om den sista stora teoribyggaren Jürgen Habermas. Och här i filosofiska rummet har vi samlat tre Habermasianer. Eva Ehrman som forskar om politisk filosofi, Göran Bolin, medievetare, och Anders Burman, idéhistoriker. Välkomna.
Tackar.
Jag hoppas ni accepterade ordet Habermasian. Jag tyckte att det var ett roligt ord i alla fall.
Låter bra. Men,
ja. När den tyske filosofen och sociologen Jürgen Habermas gick bort nyligen så hade han varit verksam under hela efterkrigstiden. Han blev 96 år gammal och har med sina teorier och debattinlägg påverkat synen på samhälle och demokrati. Ett samhälle som har gått mot polarisering, tvärs emot Habermas idé om samtalet som väg till förståelse och samförstånd. Så, vad tycker ni att det finns för anledning att plocka fram Habermas idag? Anders, vad säger du?
Nej, men jag tycker det du säger, det är ju i sig en anledning till att fortsätta att läsa Habermas. Han insisterade ju alltid på att på betydelsen av kommunikation, demokrati, ett öppet resonemang. Och det kanske är viktigare idag än någonsin att påminna om detta när världen ser ut precis som du beskriver den där.
Göran, vad håller du med?
Ja, akademiskt så är det ju så att eftersom han har varit verksam under så lång tid så är det ju också, han har en stor produktion, så att han är ju också en referenspunkt för många andra akademiker, så att det är svårt att liksom runda och förbigå det här med tystnad. Liksom. Mm.
Eva?
Varför han är viktig, kanske särskilt viktig idag, är för att han gör en systematisk koppling mellan filosofi och samhällsvetenskap utan att någonsin reducera den ena till den andra. Han gör sig ett språk för att förstå på ett djupare plan vad demokrati är. Att demokrati är inte att räkna röster bara, utan det är kvaliteten på den offentliga diskussionen, även om man aldrig håller med varandra, så att säga. Så jag tycker att han är en väldigt central upplysningstänkare där sanningsbegreppet alltid ska vara med oss.
Och vi ska ju prata mer om allt det här och vad Jürgen Habermas har lämnat efter sig och varför de här idéerna då om demokrati och det offentliga samtalet har fått så stort genomslag. Han föddes 1929 i Tyskland och blev en del av Tysklands moderna historia och återuppbyggnad, så till den grad att han har kallats Tysklands statsfilosof och det tyska samvetet. Hur påverkades hans tänkande av att ha upplevt andra världskriget och förintelsen, Anders?
Ja, först kan jag säga att jag har också hört det där att han skulle vara en statsfilosof, men jag tänker att det där är nog lite tveksamt, för han var ju alltid så kritisk också mot den rådande regeringen. Så han följde ju med hela efterkrigstidens filosofiska vändningar och kommenterade dem, men han var ju inte någon sån här statsfilosof på samma sätt som Hegel var eller något sånt, att han gav en legitimitet åt det rådande systemet. Men frågan här om kriget, den är ju spännande, för det finns ju hela tiden med som en horisont hos honom. Han är verkligen den generationen som sa att det här får aldrig ske igen, vi måste komma bort från detta. Och det visar sig på en mängd olika sätt, att han var alltid skeptisk mot nationalismen. Han förordade kommunikation istället för våld. Och han hade också en idé om författningspatriotism, kallar han det, som ett alternativ till nationalstaten egentligen. Så jag tänker allt det där kan ju på något sätt förstås mot bakgrund av och i ljuset av de erfarenheterna som han gjorde redan som barn och ungdom då, och som hans föräldrageneration upplevde ännu mer konkret förstås.
Jag tänker att nazismen påverkade honom, tänker jag, i två riktningar. Det ena är det här att vi ska aldrig relativisera förintelsen. Så att han gick ju mot flera historiker på 80-talet under den här historiker striden och försökte försvara att vi ska inte liksom säga att det här har hänt på andra ställen, utan så han hela tiden jobbade ju med Tysklands självförståelse. Och det andra som har påverkat honom tror jag, att han har inte varit riktigt vågat gå in i moralfilosofin fullt ut. Och jag tror att det beror på, han försökte ju med diskursteorin, men jag tror att det beror på att han var rädd för att hålla på för mycket med grundläggande moralprinciper.
Varför det?
Jag tänker att han såg liksom hur snett det kan gå när vissa typer av principer blir väldigt dominerande.
Alltså det här är ju en del av det som påverkar Habermas tänkande förstås, men sen också filosofin, de filosofiska rötterna. Och om vi går till dem så han började ju som en del av Frankfurtskolan som använde bland andra Marx och Freud för att analysera och kritisera samhället. Vad plockade Habermas med sig därifrån, Anders?
Ja, men jag tänker att det är lite det som Eva sa först, alltså det här att han är både filosof och sociolog, och det är ganska ovanligt, åtminstone i Skandinavien, men också i anglosaxiska världen, att ha det där dubbla perspektivet och att inte vara en filosof med sociologiska intressen eller en sociolog med filosofiska intressen, utan snarare sociolog och filosof som alltid förankrar sina teorier i ett historiskt perspektiv. Och dessutom har den här kritiska blicken, så på 60-talet talade han mycket om att viss typ av kunskap som han själv tyckte att han stod för har ett emancipatoriskt frigörande intresse eller en sån ambition.
Det var en del av Frankfurtskolans.
Ja, precis. Och allt det där är förankrat, tänker jag, i den tidiga Frankfurtskolan. Och sen så tar han ju också väldigt starka intryck av liksom första läsningen av upplysningens dialektik och så vidare, som är ju Horkheimers och Adornos stora verk. Och sen distanserar han sig från det. Så det är ju både och det där, att han kommer därifrån, men ganska snart så tar han det ytterligare något steg bort därifrån.
Och det är väl ett ganska viktigt steg bort därifrån, där han går emot Horkheimer och Adorno, som handlar om synen på upplysningen och förnuftet. Mm.
Absolut.
Hur då, så att säga? På vilket sätt är det han tar avstånd från de andra?
Ja, jag tänker att det här är mer mörka, dystra delen, så det här totaliserande civilisationskritiken som Horkheimer och Adorno gav uttryck för. Han ville ju ifrån det. Han menade liksom, han tror på upplysningen. Han menar att bara för att upplysningen har visat sig, eller förnuftet kan användas förtryckande, har vi sett i historien, så betyder det inte att vi ska slänga ut barnet med badvattnet då på något. Vi ska rekonstruera ett förnuft då, som han skulle kunna säga då, ett kommunikativt förnuft. För annars har vi inga verktyg att kritisera orättvisor i samhället och försvara demokratin. Så på det sättet är han ju mer positiv i vardaglig mening då.
Det är väl en av nycklarna där också, att han följer med sin samtid och liksom inte slaviskt förvaltar tidigare teoribyggen, utan uppdaterar hela tiden.
Den första generationen, de var ju betydligt mer, de var inte bara mer pessimistiska, utan de var också mer kapitalismkritiska och så vidare. Och Habermas börjar ju ganska nära Marx, men lämnar det då successivt. Och då är det väl vissa som tycker att det blir lite väl upplysningsbejakande liberalism och socialdemokrati av det hela. Men det beror ju på vilken position man själv intar.
En inspirationskälla är ju 1700-talsfilosofen Kant, som Habermas tar stort intryck av, får man väl säga. På vilket sätt då, Eva?
Jag skulle säga att han är på något sätt ändå kantian. Han tänker sig att vi har ett förnuft, vi är moraliska varelser, vi kan ta rationella beslut. Men han tolkar den här kantianismen mer dialogiskt, skulle jag säga. Det är inte bara att vi ska komma på de här moraliska principerna, utan det är någonting vi ska i samtal verifiera eller falsifiera.
Och sen finns det en annan sida, alltså Frankfurtskolan kallas ju också för kritisk teori, och även Kant var ju en han kallade det sig ett kritiskt projekt, och som Kant betraktar kritik så handlar ju det om att undersöka förutsättningarna för någonting, eller möjlighetsbetingelserna för något, och det tänker jag att Habermas egentligen alltid är upptagen av. Så när han skriver om offentligheten, så är det, hur ser möjlighetsbetingelserna ut för en rationell, öppen och jämlik diskurs eller offentlighet då. Och samma sak när det gäller det kommunikativa förnuftet, när det handlar om postmodernismen, den kritiken, så överallt så kommer han till detta, att han undersöker de historiska, filosofiska, etiska och så vidare villkoren för saker och ting. Och där är han väldigt bra, tycker jag själv, när det gäller grunderna för hans egen eget tänkande. Där är han ju oerhört noggrann. Så det, medan han kanske är mer slarvig när han kritiserar andra filosofer. Men det kan vi komma tillbaka till möjligen.
Habermas fick sitt genombrott med boken Borgerlig offentlighet som kom 1961. Vad är det med den som gör att den har fått stort genomslag? Göran, det här kanske är
ja, alltså
din hemmaplan.
Ja, den har ju fått ganska central ställning inom utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap, men också inom journalistik, för att den lyfter ju fram journalistikens roll, så att den bidrar också till den här journalistikens självförståelse av att man är en central aktör i samhället som förvaltar det här samhällets kommunikation med sig självt. Och Habermas under senare år när han har återvänt till det här så har han ju tryckt än mer skulle jag säga på det här med journalistiken. Alltså, där går han ju in och pratar om på ett liknande sätt som man gör i borgerlig offentlighet, om offentlighetens förfall och ekokammare och om olika sociala mediers fragmenterande inverkan.
Eva, vad skulle du säga? Vad är poängen med Habermas borgerlig offentlighet, tycker du?
Ja, jag tyckte det här var intressant att lyssna på, för att som jag kommer då från mer demokratiteoretiskt håll, och där är en annan lite ingång, det offentliga sfären som växte fram, som han beskriver, skulle ge möjlighet för medborgare att träda fram, kritiskt granska makten.
Kanske man ska lägga in det, att han gör en historieskrivning av hur offentligheten växer fram.
Ja, precis. Och jag tänker att det som har intresserat mig i det där och demokratiteoretiker, det är ju just dels är det en historisk framväxande borgerlig offentlighet som gör det här möjligt, att vi kan samtala på offentliga platser och vi kan börja diskutera politik. Och i förlängningen då blir offentligheten inte bara en scen för politik, utan det blir en grund i hans teori för demokratisk legitimitet.
Mm. Jag tänker att Göran säger att den är viktig i medie- och kommunikationsvetenskap, men jag tänker också att det är en sån bred historisk eller kulturhistorisk skildring som man också från andra discipliner kunna knyta an till den, inom litteraturvetenskap till exempel, med framväxten av den moderna romanen, och han har ju fantastiska skildringar av 1700-talet som brevskrivandets århundrade och utläggningar om salongens betydelse och så vidare. Och sen är ju den väldigt en idealtypisk nästan beskrivning, att han lyfter fram vissa drag på ett sätt som gör att den beskrivning han ger kanske inte helt motsvarar så som det faktiskt såg ut i verkligheten. Och det där är ju alltid en spänning hos Habermas mellan det normativa, de idealen som man sätter upp och som han har ju redan här, så, och verkligheten så som den såg ut. Och där är väl han ändå intressant, tycker jag, eftersom han håller sig väldigt mycket på en normativ nivå.
Han hade ju storslagna ambitioner, tänker jag, om man har just den där ambitionen att man ska förändra samhället, och han försökte liksom greppa över historien och över samhället också i sina böcker, och skrev ju enormt tjocka böcker en del också. Eva, du har ju träffat Jürgen Habermas flera gånger, ätit middag med honom. Vad fick du för intryck av honom som person?
Dels måste jag säga att han är en oerhört intelligent, snabb, tänkt skarp person, kombinerade med otroligt engagemang och nyfikenhet. Även då när jag sista gången jag träffade honom i ett mindre sällskap på middag, då var han ju gammal och hörde dåligt, och tydligt pratade han ju aldrig, som han hade en opererad gomspalt. Alltid är det så att han går direkt in på kärnfrågorna. Det finns inget tid för small talk, och då tänkte jag då just att jag tänker, gud vad få såna här människor det finns, när man sitter på ett middag som går direkt, alltid kommer han in på hur viktigt det är att demokratisera EU till exempel, och såna frågor. Så det tycker jag är det som jag bär med mig som mest fascinerande, att det är liksom som att han inte riktigt har tid att bara småsnacka, utan det ska man ska till kärnan, och så frågar han vad man håller på att forska om, och så säger man något, visst, men vad är ditt starkaste argument för det? Så det finns inte så mycket luft emellan då. Mm.
Jag har också hört från hans tidiga år. Jag var förra veckan på en forskarutbildningskurs som vi har varje år i Dubrovnik i Kroatien. International University Center som det här äger rum på. Där var ju Habermas involverad i forskarutbildningskurser där tidigt 60-tal. där tycks han ha varit väldigt engagerad i det där överbryggandet mellan öst och väst, att få möten, och också med just doktorander, utbildning helt enkelt. Och jag pratade med en som hade varit med där som sa att han gillade det här med kritik för att det tvingade honom att skärpa sina egna argument. Att den här dialogen, så att i den meningen så praktiserar han allt som han lärde.
Det här är Filosofiska rummet om avtrycket efter filosofen Jürgen Habermas som gick bort nyligen. Med Eva Ehrman som forskar om politisk filosofi, Göran Bolin som är medievetare och Anders Burman som är idéhistoriker. Och vi ska gå in mer i hans teorier nu. Habermas kanske mest kända teori handlar om samtalets roll för mänskligt liv. Han skriver om ett ideal som han kallar kommunikativt handlande. Samtal som syftar till att förstå en annan människa, som bäddar för samförstånd och för att människor ska kunna fungera tillsammans. Och han ställer det i kontrast mot det strategiska handlandet. Kommunikation som försöker övertala och styra andra. Ja, Habermas kom ju med den här teorin om kommunikativt handlande på 80-talet. Anders, vad är hans unika bidrag med den här idén?
Ja, men det kanske man kan knyta an till den här frågan tidigare om hur han distanserade sig från sina läromästare där, Horkheimer och Adorno. För de hade ju skrivit väldigt mycket om det instrumentella förnuftet, det här som då är ett sånt tekniskt förnuft som syftar till att, ja, inte till ömsesidig förståelse. Och de hävdade ju att det var ju det som hade ytterst var det som hade lett till Auschwitz egentligen och Hiroshima. Så väldigt mörkt, och då säger Habermas att det stämmer, det finns ett sånt förnuft, men det finns också ett annat slags förnuft, och det är ju det här kommunikativa förnuftet. Och det är väl egentligen en sån kungstanke genom hela hans författarskap, ända från borgerlig offentlighet och framåt, att han säger att det finns en annan typ av förnuftighet som är den här kommunikativa. Och det är väl där i som kanske också ett av hans viktigaste bidrag på en väldigt övergripande nivå finns.
Jag tror att man måste gå till hans grundfråga som har guidat honom i alla arbeten, och det är: hur är ett samhälle möjligt? Och ett samhälle är inte möjligt som bara genomsyras av strategiskt handlande. Så det, kommunikationen är inte bara ett sätt att ha en dialog, utan vi väcker giltighetsanspråk när vi pratar med varandra. Om jag pratar med någon tar jag för givet att den personen inte ljuger, till exempel. Den har goda intentioner. Så vi har grundantaganden som man försöker rekonstruera, återigen det som Anders pratade om innan. Vad är villkoren? Så det är inte så att vi alltid uppfyller dem där, men han försöker rekonstruera vad vi måste anta för att kunna överhuvudtaget orientera oss mot gemensam förståelse. Sen tänker jag en annan viktig sak, att strategiska handlandet handlar ju bara om framgång. Och det instrumentella då om att uppnå vissa mål som Horkheimer och Adorno var intresserad av. Men vad Habermas menar lite grann är att det kommunikativa handlandet är grunden. För vi kan inte ens förstå strategiskt handlande utan att ha någon slags kommunikativ bas. Han menar att strategiska handlandet parasiterar på kommunikativa handlandet. Jag tycker det är viktigt för att vi måste, för att kunna förstå eller för att kunna ljuga för någon, måste vi förstå någon annans intentioner. Och man måste förstå grunderna liksom i hur man socialt umgås, och det är det där han menar i grunden också för ett samhälle.
Det är ju en del i ett sätt att försöka förstå också, alltså den här särkopplingen av sfärer, där olika kommunikationsmoder som kan kopplas till olika sfärer, och livsvärlden är mer genomsyrad av det kommunikativa handlandet.
Han delar liksom upp tillvaron,
ja,
i livsvärlden och systemvärlden,
ja,
va? Där,
ja,
livsvärlden är just det här vardagliga pratandet och systemvärlden är
Systemen är ju institutioner, det politiska, det ekonomiska systemen liksom, som också har andra styrmedel som pengar. Så att det är ju ett sätt att försöka dekonstruera samtalet i samhället, och det är väl det som är hans bidrag här, att han försöker syntetisera tidigare teorier och bygga vidare på dem, för att de inte tillräckligt tydligt särskiljer de här olika typerna utav kommunikation.
Tänkte Göran, du har ju använt hans begrepp här om kommunikativt handlande och strategiskt handlande i praktiken.
Ja, jag har ju forskat om Ukraina och hur Ukraina kommunicerar gentemot omvärlden, som jag började med 2012, då redan innan Euromaidan-revolutionen. Där mycket av diskussionen nu om Ukraina, det är om rysk informationspåverkan och så vidare. Och desinformation, propaganda och så vidare. Begrepp som är ganska trubbiga. Så att där kan man ha hjälp av det här för att förstå de olika typerna av kommunikation som är involverade i mellan Ryssland och Ukraina. Då, till exempel i termer av de här distinktionerna han gör av det strategiska handlandet som öppet eller förtäckt eller som medvetet eller omedvetet vilseledande. Det är inte en perfekt modell, för att det finns ju saker som jag har funderat på som inte riktigt låter sig fångas av de här distinktionerna. Alltså de här typerna av memes som cirkulerar på internet är lite svåra att placera in i hans modell där utav strategiskt handlande. Men det är en bra utgångspunkt för att diskutera de där sakerna istället för att slänga sig med begrepp som fake news och såna här saker som är väldigt oprecisa som analytiska redskap.
Tänkte vi skulle gå in på kritiken mot Habermas, eller mot Habermas idéer och förnuftet och sådär. På 80-talet så kom ju då tänkare som räknas till postmodernismen och som vände sig mot idéer om objektiv sanning och rent förnuft. Och Habermas hamnade i dispyt med dem. Hur bemötte Habermas kritiken?
Ja, först ska man ju säga att det var ju i hög grad han som började angripa de andra, de här franska filosoferna. Och det var det jag menade innan, att det gjorde han ju på väldigt lösa grunder. Det var dåliga läsningar han gjorde av Derrida, Foucault, Lyotard. Och det är märkligt sådär hur i vilken hög grad de talade förbi varandra. För det var två helt olika samtal som aldrig, de möttes aldrig i sina diskussioner. Därför kan man säga också att Habermas, han svarade ju inte så mycket på det. Han kritiserade väl de här teorierna på ett mindre övertygande sätt. Men något som det kanske ledde till, tänker jag, det är den här idén om det moderna projektet, eller det moderna, ett ofullbordat projekt. Jag tror det är så att han formulerade i det sammanhanget, alltså när man börjar prata om postmodernismen, så kommer han fram till, nej men vi behöver ju inte mindre modernitet, vi behöver mer modernitet, vi behöver mer upplysning. Och då kommer han till de här idéerna om det moderna projektet som ju sen, som han förblir trogen sen. Han kopplar ihop detta med, ja men, upplysningen egentligen, och då är det ju på samma sätt som Horkheimer och Adorno hade kritiserat upplysningen i upplysningens dialektik, så menade Habermas att de här franska filosoferna kritiserade upplysningen, och då sa de själva att nej, men vi är upplysningsfilosofer, vi är också, men på ett annat sätt. Men det ledde åtminstone till att hans egen upplysningsbejakande modernitetsidé, den tog kanske starkare form. Så det var väl ett sätt som han kanske svarade på det som han såg som invändningar, men som kanske inte var så starka invändningar.
Alltså jag tycker att hans kritik var ganska träffande, även om det var mycket missförstånd i kommunikationen mellan. Men just det att han menar att det blir självmotsägande om man förnekar universella sanningsanspråk och rationalitet, men själv vill framföra då andra giltiga anspråk, så förutsätter man just samma saker i praktiken. Och det här kallar han ju performativ motsägelse. Man förnekar universella sanningar och förnuft, men kritiken förutsätter någon slags idé om det här. Och sen tror jag att han också var orolig att det här blev som totaliserande kritik. Om det är någon slags moderniteten är som slags nihilistisk, så vad är alternativet, frågar han sig. Eftersom han just är ute efter förändring, vilka praktiska problem, säger han då, löser de här alternativa teorierna?
Mm. Men är grunden att han är ju någon slags utvecklingsoptimist, och det blir liksom svårt då att se den här utvecklingen, vart ska man gå, ja, om man använder de tänkare då som hänförs till postmodernismen och deras kritik mot,
ja, alltså jag tror kritiken gäller oavsett om man är utvecklingsoptimist, men han är influerad, apropå alla hans influenser förutom Marx och Hegel och Kant, så är han ju också väldigt influerad av pragmatismen, och den har ju en grund. Tanken är ju att vi utvecklas till bättre och bättre samhällen. Så det finns ju en slags evolutionär tes i Habermas tänkande. Så man kan väl säga att det är optimistiskt då i någon mening.
om det finns ju en annan typ av kritik som kommer också tidigt där från Oscar Necht och Alexander Kluge som skrev den här boken på 70-talet, Offentlichkeit und Erfahrung, som pekade på att det räcker inte att förstå samhället bara ur det här, den borgerliga offentligheten, för det finns andra typer av offentligheter då, som de pekade på arbetarklassen som har andra typer av kommunikationsformer. Lite samma typ av kritik som tidiga Birminghamskolan hade i England, av att det är liksom andra typer av samvaroformer, andra typer av sätt att umgås, liksom att skapa gemenskaper. Mm. Den kritiken tog sig upp också av Nancy Fraser och feminister. De tog ju upp det här också, att det finns andra kommunikationssammanhang med andra typer av distributionsapparater, då feministiska rörelser som inte liksom faller in under den här borgerliga offentligheten. Som ju Habermas också, ja, han skrev som du nämnde i början här, Anders, om den litterära offentligheten, men samtidigt så visade han ju inte något särskilt starkt intresse för den, utan det var mer den här deliberativa liksom delen av offentligheten som intresserade honom.
Vadå, det politiska samtalet?
Ja, eller? Precis. Mm. Att den mer politiska delen, lite mindre den kulturella offentligheten eller litterära offentligheten om man så vill.
Men vad sa Habermas om den kritiken då, att han missade andra typer av offentlighet?
Ja, men fan, han utgår ju väldigt mycket i borgerlig offentlighet från den självförståelse som de här företrädarna hade, att det då skulle vara universellt öppet och det här med det goda argumentet, att det bästa argumentet ska styra och så vidare. Och så såg det inte ut i praktiken, precis som Nancy Fraser och många andra har påpekat då, men de idéerna, normerna som han fortsätter att försvara trots att det aldrig har sett ut så i praktiken.
Habermas, han är ju så besatt av kommunikation och samtal. Hur kommer det sig? Har ni några tankar om det?
Han skriver ju själv i någon bok, i någon förord. Det är väl en av de få gångerna där han blir personlig, där han skriver om just den här gomspalten som han växte upp med, som opererades sen så småningom, men som gjorde att han har lite svårt att prata liksom, så att han blir hyperobservant på kommunikation.
Jag tror också när han växte upp, så när han föddes så trodde ju folk att han var dum.
För att han hade lite svårt att prata?
Ja, hans
prata.
Pappa fick övertyga liksom att han måste få gå i skolan som andra barn, ungefär så. Så att det är ju intressant i ljuset av vad han sen har gjort. Mm.
Det här är Filosofiska rummet om vad filosofen Jürgen Habermas lämnar efter sig. Och här finns Eva Ehrman som forskar om politisk filosofi, Göran Bolin som är medievetare och Anders Burman som är idéhistoriker. Och nu gäller det demokratin. Med samtalet som grund utvecklade Jürgen Habermas en modell för demokrati, deliberativ demokrati, där olika synpunkter och argument stöts och blöts i det offentliga samtalet som involverar medborgarna och utmynnar i beslut som alla kan acceptera. Idealet är konsensus. Och en tanke här är att det finns ett samtycke från medborgarna som legitimerar demokratin. Eva, vad skulle du säga? Vad tillför Habermas idé om deliberativ demokrati till demokratiteorin? Vad är hans bidrag?
Den liberala demokratiteorin har ju varit väldigt dominerande, där man fokuserar mycket på individens rättigheter. Och då blir det mycket att man fokuserar på rättigheter och procedurer, majoritetsprocedurer. Men han menar att man måste koppla det här till opinions- och viljebildning, som han kallar det, i offentligheten. Och ett grundantagande i demokratiteorin som är väldigt speciellt och väldigt svårförståeligt, men många har ägnat böcker åt det här, det är att individuell autonomi och kollektiv autonomi är ömsesidigt förbundna. Och de har uppkommit ömsesidigt. Men den liberala demokratimodellen har fokuserat på individens frihet och autonomi genom rättigheter. Men han menar då genom det här antagandet att den individuella friheten är bara möjlig genom delaktighet i en kollektiv självstyre. Och samtidigt som det kollektiva självstyret förutsätter fria och jämlika individer. Så det här är ju en ganska intrikat då, relation, men jag tycker den förklarar ganska mycket att det är en ganska stor skillnad i grundtankarna i deliberativ demokrati. Deliberativa praktiker är hela tiden grunden, och sen röstar vi, för att vi kommer inte överens i moderna samhällen. Det är bara så. Men det är bara röstning i temporära stopp, kallande bara. Vi måste ta beslut hela tiden. Men den deliberativa argumenterandet ska fortsätta och det ska vara grunden.
Och då är det väl just detta som du också är inne på. Alltså att deliberationen är ju dels den här kommunikationen, dialogen med andra människor. Men det är också en inre deliberation. Alltså som man har ett övervägande med sig själv, så där, för och emot. Och på det sättet så är ju också, finns den här parallelliteten mellan det inre samtalet med mig själv och det yttre samtalet med andra. Att båda, och i båda fallen så är det ju det starka argumentet som ska vara det avgörande, inte någonting annat.
Och deliberation, det är förhandla, samtala,
ja.
Är det betyder?
Argumentera, diskutera, det är ett ganska brett begrepp. Men där man ändå måste förutsätta att den andra, att vi är jämlikare, att man inte ska använda våld och makt, utan det ska vara argumentation. Det är skäl, goda skäl som är the force of the better argument som han pratar om. Han brukar ibland beskriva den här deliberativa demokratimodellen som två spår. Ett informellt spår som handlar om offentligheten och framförallt ett aktivt civilsamhälle. Och sen ett formellt spår som är våra institutioner, parlament, regering. Och han menar att allting som sker i offentliga måste på något vis påverka det formella i en eller annan mening. Annars reduceras demokratin till något slags, vad han kallar, administrativt elitstyre.
Idealet är ju att beslut fattas genom ett slags förnuftsbaserad konsensus. Är det ett bra mål, Anders?
Ja, men det är väl ett mål som man kan ha. Sen tycker jag personligen, och det finns ju många som menar det, att Habermas överbetonar konsensuspolen väl mycket. Alltså att i en välfungerande demokrati, det behövs ju inte bara konsensus utan också det som man ibland kallar dissensus. Alltså att den här, att man kan vara, inte vara överens med varandra utan i grund och botten djupt oeniga. Men att det gäller att ändå hålla detta till den politiska spelplanen, att det inte övergår i våld. Men då skulle jag själv säga att demokrati bygger på att hitta en balans, en produktiv balans mellan konsensus och dissensus. Medan Habermas betonar ju nästan bara konsensus, det är väldigt starkt sådär konsensusideal i detta.
Men ytterst måste det ju då bygga på konsensus, att man tycker att det är värt att ha den här demokratiska formen, att man också accepterar när man får komma till korta i en diskussion. Annars blir det ju majoritetens tyranni, så att säga. Men som medieforskare då, när man håller på och ser liksom olika typer av vad som händer på internet och hur där är också makten över kommunikationsmedlen innehas av folk som inte riktigt tror på det här. Då får man ju problem med det här. Alltså det normativa idealet går inte att upprätthålla på något sätt.
Jag tänker att han menar att det är, och det säger han flera gånger, att det är regulativ idé. Han försöker genom den ideala samtalssituationen, apropå det vi pratade om tidigare, rekonstruera villkoren som vi måste förutsätta när vi kommunicerar för att förstå varandra. Sen kan det utmynna i att vi kompromissar eller att vi inte är överens. Men det grunden är just den här regulativa idén.
Vad menas med regulativ?
Att den styr samtalet, att vi antar att vi inte ska använda tvång. Att vi är jämlika, att inte någon kommer in i samtalet med en särskild makt för att den har en särskild position och så vidare. Att vi är sanningsenliga om vi ska försöka komma fram till någonting. Att det ska vara relevant. Det finns många sådana där antaganden vi gör. Det var ju en metod för honom för att rekonstruera de här villkoren snarare än att konsensus som slut, som output eller som utfall av ett samtal.
Och på vilket sätt är konsensus då så att säga, utgångspunkten eller en faktor i det här samtalandet?
Ja, jag tänkte precis på det som Göran sa. Att om vi slänger det där över bord så kan vi inte ens komma till kompromisser. Om alla ständigt bara manipulerar och använder makt eller våld eller bara pengar så kan vi liksom inte heller nå politiska kompromisser. För vi förutsätter ändå att vi försöker förstå vad den andra säger.
Då kan man ju fråga sig hur idén om det förnuftiga samtalet som demokratins kärna med och också med de här föreställningarna om att, eller åsikten om att man ska vilja förstå varann. Hur står sig det när internet, sociala medier och AI har liksom ökat polarisering och skapat misstro mot fakta, fejkade nyheter? Är Habermas ideal överspelat?
Som ideal är det väl inte överspelat, för att det är också svårt att se mot vad motsatsen skulle vara om man kastar det här över bord. Då blir det liksom allas kamp mot alla, och det är svårt att se hur samhällen ska kunna byggas utan ett visst mått av den där typen av tro på att man kan komma överens om någonting.
Sen kanske man underskattar också att, jag menar, vi har ju en konstitution, vi är överens om grundläggande rättigheter, vi är överens om massa saker i liberala samhällen, demokratiska samhällen. Så att man kan väl säga också att det ligger hela tiden en grund som förutsättning för civila samhället i Sverige till exempel, där vi ändå har inslag av deliberativ demokrati skulle man ju säga då, även om det är långt ifrån fullbordat. Så tror jag att han har blivit också väldigt inflytelserik, mer än vad man tror jag. För när man läser demokratiutredningar och sådär, då menar man ju deliberativ demokrati när man pratar om demokrati. Så mycket har det ändå haft inflytande över politik.
Är det den demokrati vi har? Det är deliberativ demokrati.
I alla fall den vi strävar efter. Och det är den som många refererar till. Är ju väldigt habermasiansk skulle jag säga. Så att just det här med polarisering och faktaresistens, då ger han oss verktyg att peka på problem vi har idag.
Mm. Vad säger du om det, Anders?
Man kan gå tillbaka till det Eva sa innan om det här, att se detta som en regulativ idé. Även om verkligheten inte ser ut på detta sättet, så vill ju de flesta av oss ändå ha en levande deliberativ demokrati av det här slaget. Men då gäller det också att vi öva oss i detta och att medborgarna får möjlighet att praktisera dessa demokratiska dygder, så att säga.
Det har varit mycket diskussion om vem som får höras i det offentliga samtalet och vilka åsikter som får framföras. Hur inkluderande var Habermas i sin liksom, idé om det offentliga samtalet?
Ja, men han har det han kallar demokratiprincipen och diskursprincipen som just bygger på att alla berörda parter ska i princip kunna delta i den diskurs där normer och lagar rättfärdigas. Så tänker vi även grunden för demokrati. Varför vi just röstar, vi som bor i Sverige också, vi tänker att vi ska påverka de lagar, utformningen av lagarna. Sen är det klart att i praktiken så är inte alla inkluderade. Men det är inte riktigt det hans teori kan på något vis bemöta. Han kan ju bara rikta kritik. När folk som är berörda inte får göra sin röst hörd, så kan man använda det liksom som ett kritiskt verktyg.
För det är ju en spännande fråga det här om alltså, gränserna för demokratin. Var att det finns ett antal villkor som vi måste uppfylla för att samtalet ska vara legitimt och giltigt. Men då om det finns människor som inte går med på dessa villkor, man kan tänka sig RAF i Tyskland, sådär, och arméfraktion, så liksom, de hade en helt annan logik och ville påverka samhället på ett annat
sätt.
Arméfraktion. Men också då på senare decennier så har jag förstått det som att han har en ganska ambivalent inställning till det här AFD, alternativ för Deutschland. Alltså de som högernationalister som inte går med på de här spelreglerna, ska man ta debatten med dem eller inte? Och där man ska ju ta deras missnöje på allvar, absolut. Men ska man också ta debatten med dem? Där tror jag att han ändrade position lite grann, har jag förstått det som. Alltså att han började med, vi ska inte tillåta detta. Det här leder rakt till fascism, till att han efterhand insåg, ja men nu ser det ut på det sättet. Och då är det bästa att ändå föra någon sorts dialog med det.
Om vi skulle avsluta det här samtalet med att liksom blicka tillbaka på hela Habermas gärning. Och jag tänkte att han hade ju som mål att människan skulle frigöra, så han ville förändra samhället med sitt arbete. Lyckades han med det?
Ja, på det viset att man tar hans teorier på allvar och att vi sitter här och diskuterar är ju liksom en effekt utav det. Men hans teorier är ju som sagt, som vi började prata om, de är ju referenspunkter också, så att i den meningen har han ju haft ett stort inflytande på den akademiska och den allmänkulturella diskussionen. Vi har inte till exempel pratat om hans engagemang som public intellectual, så att säga. Han var ju väldigt aktiv i samhällsdebatten, i debattartiklar i olika tyska organ och även internationellt. Så att.
Mm. Och jag tänker det som går som en röd tråd är, jag menar, han var ju väldigt sympatisk med vänstern, men han tyckte studentvänstern började bli för fascistisk och våldsromantisk. Så där stod han upp och fick kritik från vänster, och sen var det historikerstriden. Så han har ju hela tiden stått rakryggad, och jag tänker det är det som är... På vilket sätt lyckades han frigöra människan? Ja, kanske inte hela samhället, men han är ett bra exempel på någon som alltid håller på. Han matar på bara, hela tiden. Fortsätter. Kämpa för att demokratisera EU. Han var jätteengagerad för det och sådär. Det tycker jag är någonting som är väldigt inspirerande. Sen är det rent praktiskt också. Jag menar, i många länder har man ju haft såna här medborgarförsamlingar som försöker liksom att praktisera det liberativa när man diskuterar någon förslag på lag och så vidare. Så det har också fått praktiska implikationer.
Ja, jag tror knappast att någon människa kan frigöra människan och förändra samhället på egen hand kanske. Och det trodde nog inte Habermas heller. Men han hade ju ändå, och det kan man ju inspireras av, att han aldrig glömde den... Har det som en horisont i sitt arbete att verka för en lite bättre värld, lite mindre ojämlik och lite friare. Det är ju goda ideal, trots allt.
Okej, då har vi kommit fram till den punkt i filosofiska rummet där ni får bjussa lyssnarna på upplevelser som har gett er nya tankar och vidgat världen för er. Så Göran, vad har du med dig?
Jag skulle vilja nämna en bok då. Den amerikanska teknikhistorikern George Dyson har skrivit en bok som kom för 10 år sedan som heter Turing's Cathedral, The Origins of the Digital Universe, som är en sån här... efterkrigstidshistorik av internets framväxt, och den är väldigt detaljerad med mycket med olika personer och så vidare, men också liksom såna här kunskaper som man inte riktigt kände till tidigare, men hela den här digitala världen med förutsägelser och algoritmisk prediktion och så vidare, som rätt mycket kommer från meteorologiforskning och sånt där, som jag tänkte, ja, det makes sense. Jag kan verkligen rekommendera den boken. Så att...
Eva?
I ljuset av alla tv-serier man matas på av och filmer, så bör man, så det här är ett normativt tips, så bör man åtminstone var 50 år se om Mitt liv som hund, som jag tycker är en av de finaste svenska filmer som har gjorts, där varje scen är poesi och lärorik.
Ja, men då är jag också normativ. Alla tips är väl normativa, det måste de nästan vara, så där man säger det här är bra. Men jag är inne i en Lars Ahlin-period nu, denna svenska fantastiska författare som ju tyvärr är rätt bortglömd idag. Han dog väl för snart 30 år sedan, men han skrev ju massor med underbara romaner från 40-talet och framåt. Framförallt hans debutroman Tobb med manifestet från 1943 tror jag den kom. Det är sorts både idéromaner och bildningsromaner av ett alldeles speciellt slag. Men jag tänkte också att han påminner lite om Habermas. Han måste ju varit, vad kan det vara, 13-14 år äldre. Men började också ganska så dogmatisk, marxistisk manifestet. Så blev han ödmjuk och lite mer socialdemokratisk och dialogisk. Men det är verkligen en författare jag kan rekommendera starkt.
Mm. Lars Ahlin, Sveriges Habermas från... Anders Burman, en av gästerna i filosofiska rummet, om vad den inflytelserika filosofen Jürgen Habermas, som gick bort nyligen, lämnar efter sig. Anders är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Ni har också hört Eva Ehrman, som är professor i politisk filosofi vid Stockholms universitet och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier. Och Göran Bolin, som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, han också. Producent var Marie Liljedahl, Cecilia Strömberg-Wallin heter jag. Och hörni, snart har vi igång inspelningen av Fråga filosofen politik. Så mejla din filosofiska fråga om politik till filosofiskarummet@sverigesradio.se nu. Vi hörs om 2 veckor, och då handlar det om islam och svenskhet. Ha det fint till dess!